Det är torsdagen den 31 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Moderaterna och de där ute. De där ute är en nyutkommen roman av Erik Helmersson, till vardags ledarskribent på Dagens Nyheter. Den handlar om den moderate riksdagsledamoten Mikael Petersen, och genom honom skildras kanske framförallt det som kan kallas kulturkriget. Hur sociala medier blivit centrala för politiska partiers kommunikation och hur den har förändrats i Sverige med framförallt händelser som flyktingkrisen 2015 och dess efterspel samt MeToo 2017 med vittnesmålen mot män som tafsat, trakasserat och gått för långt, vilket många kritiker i efterhand hävdar även gäller den rörelse som uppstod för att avslöja detta. Med mig för att diskutera denna bok och den tid som skildras har jag lämpligt nog författaren Erik Helmersson. Välkommen!
Tusen tack!
De där ute är din fjärde roman, men det är 8 år sedan du skrev din senaste, Au revoir Magnus, från 2014. Hur kommer det sig att du skrev uppföljaren först nu och att du valde att gå så nära de senaste årens politiska förvecklingar?
Ja, jag ska dels vara ärlig och dels göra en väldigt lång historia så kort som jag bara kan. Ni får ursäkta min röst, jag håller precis på att friskna till här efter en elak förkylning. Men det, ni får ta mig för det, som jag är. Nej, men alltså, det här är egentligen inte uppföljaren, eller det är egentligen inte heller min fjärde bok. För jag skrev en bok tidigare som det var väldigt mycket trassel med mitt förra förlag, Norstedts. Min förläggare slutade, jag fick en ny förläggare och vi hade väldigt svårt att komma överens om hur min nästa bok skulle bli, och det var väldigt mycket fram och tillbaka. Jag hade ett helt färdigt manus på en helt annan bok, men den blev så här refuserad. Så tillvida, så man blir egentligen inte refuserad när man har ett förlag, men förläggaren hade så många synpunkter på boken, var så missnöjd med den i sitt originalskick, så att den skulle kräva så oerhört mycket arbete för att göra om. Och då kände jag att då hade jag precis fått idén till den här boken och börjat liksom känna på den. Och jag tyckte den här boken, De där ute, den var så oerhört rolig, så att jag gav mig hull och hår i kast med den istället och började skriva den från början. Och då bytte jag också förlag och gick från Norstedts till förlaget Romanus och Selling, ett Bonnierförlag. Och då, de ville omedelbart ge ut den här boken. Så då kom jag ut på det förlaget istället. Så därför gick det några år mer än vanligt, men jag höll på att diskutera fram och tillbaka med Norstedts, en helt annan bok. Som kanske kommer i framtiden.
Ah, du blev cancelled alltså?
Ja, precis. Jag blev cancelled.
Men det blev ingen bok om det? Ja.
Min nästa roman som handlar om när jag blev cancer. Det är faktiskt, alltså, jag är ju väldigt mycket, jag tycker, jag älskar ju själv att läsa böcker om författande, om skrivande. Så det finns ju absolut en historia att berätta om författare som håller på och tvistar med sina förläggare om historier och den liksom kamp det är. Det är oerhört liksom förnedrande som skrivande person eller som skapande person överhuvudtaget, och hålla på och vara tvungen att försvara det man har gjort. Och du vet, man ska nästan vädja, tigga. Men jo, men det är bra. Och jag har väldigt svårt för det där. Och jag är lite rastlös. Så jag kan vara så här, tyckte ni inte om min bok? Men då skriver jag väl annan bok. Och det är ju dumt, för det tar ganska lång tid att skriva en bok. Ibland kan det gå snabbare att skriva om den gamla. Men det blev inte så, utan jag skrev en ny istället.
Det var ju en lång väg till dit, men förhoppningsvis givande. Är Moderaterna särskilt relevanta att skildra under denna period, eller hur kommer det sig att huvudpersonen kommer just därifrån?
Alltså, att det handlar om Moderaterna är egentligen totalt irrelevant, ska jag säga. Det hade precis lika gärna kunnat vara en person från ett annat parti. Det måste vara en högerpersonlighet, för att boken handlar om högerns radikalisering. Det som någon så oerhört passande kallade för högerns 1968. tycker det är en briljant term. Jag hade synnerligen gärna kommit på den själv, men det gjorde jag tyvärr inte.
Ja, det var väl Olof Ehrenkrona på vår ledarsida.
Det var det, va? Just det, just det. Jag minns en lång intervju med honom i DN, var det, va? Eller var det i någon annan tidning när han lanserade det här begreppet? Och det var ju länge sedan. Och jag tror att han blev mer sansbodd än vad någon hade kunnat tro. Kanske till och med mer än vad han själv hade kunnat tro. Du får hälsa din kollega, för det är en briljant beskrivning av vad som har hänt inom den svenska högern. Och jag ser lite på Moderaterna i min bok som, nu ska jag verkligen göra en blygsam jämförelse, men jag tänker på hur demokraterna, amerikanska demokraterna skildras i The West Wing. Det är ju inte dem. Min bok handlar inte om Moderaterna. Den handlar om ett parti i Sverige idag som heter Moderaterna. Men det finns ju liksom ingen Ulf Kristersson i min bok. Det finns ingen Elisabeth Svantesson i min bok. Det pratas väldigt lite om skattereformer och NATO-anslutningar i min bok. Så egentligen, jag kan säga helt ärligt att den riksdagsledamot som gav mig idén till Mikael, min huvudperson, den riksdagsledamoten finns i verkligheten. Det är verkligen ingen blåkopia på något sätt, men jag blev inspirerad av en riksdagsledamot som, och det kan jag säga med 100% ärlighet, inte är moderat utan tillhör ett annat parti.
Nu är det ju fiktion, men ett par karaktärer i boken, inklusive många av de mest profilstarka, har ju rätt tydliga motsvarigheter i verkligheten. Huvudpersonen Mikael är en moderat backbencher som blir populär på Twitter som sanningssägare, som är kritisk till invandring, tiggare och muslimer. Han coachas av en kvinna som vuxit upp som ensamkommande från Iran och därför kan vara hårdare i tonen utan att anklagas för att vara rasist. Hur har du tänkt kring detta? Hur nära man ska ligga och sådär?
Oh, vad en rolig fråga. Hur nära man ska ligga? Alltså, för det första så det som är så oerhört lyxigt med att vara och privilegierat med att vara skönlitterär författare, att man kan ligga oerhört nära och oerhört långt borta samma verklighetsbakgrund utan att vara tvungen att ta hänsyn till vad som är sant och inte sant. Och jag skulle ju aldrig någonsin gå med på liksom att börja tolka och säga att ja, den här personen, det bygger på den här politiken och den här situationen, det handlar egentligen om den här konflikten som utspelades då och då. Det vore så tråkigt både för mig och framförallt, tänker jag, för läsarna att liksom beröva dem alla sina tolkningsmöjligheter. Jag tycker själv att det är bland det värsta som finns när man har en bok som man, eller ett konstnärligt verk som man verkligen älskar, och så kommer plötsligt upphovspersonen och bara lägger sig som en död hand på ens egen fina tolkning man har av den här boken, för att upphovspersonen har tänkt sig något helt annat. Ett jättebra exempel. Jag var 50 år gammal när jag lärde mig att det inte finns en kvinna i New York City som kallar sig själv den mänskliga studsmattan. Efter att jag i 35 år älskat Paul Simons låt Graceland, där han sjunger "There's a girl in New York City who calls herself the human trampoline". Man blir ju fullständigt besatt av den här tjejen. Varför kallar hon sig för det? Vem är hon? Går hon runt där? Och vad otroligt liksom lökig grej att säga till folk så här: hallå, jag kallas för the human trampoline. Jag älskar den textraden. Och tror du inte att den här jävla Paul Simon måste gå ut i någon intervju när han själv är 70 år och säga: nej, hon fanns ju inte. Jag bara skrev det för att det lät bra. Det var en rolig fras. Jag blev helt förkrossad. Jag har fortfarande inte hämtat mig. Och det var en parentes. Men det betyder att jag själv aktar mig oerhört noga för att säga att det här betyder den här personen finns inte i verkligheten. Den här personen är 100% eller 87% verklig. Jag tycker någonstans att det är upp till läsaren att själv göra sig den bilden av mina romanfigurer.
Mm. Det finns ju också ett tydligt arbetssätt i debatten som du beskriver, och anklaga vänstern för hyckleri och leta efter saker och vinkla och medvetet missförstå, som också ligger rätt nära verkligheten. Hur är det med sådana händelser och sådär?
Alltså den typen av händelser utspelar sig ju, som du vet, dagligen i sociala medier, i liksom den politiska debatten idag.
Så du menar att folk försöker missförstå varandra?
Alltså jag har hört rykten om att det förekommer i de mest obskyra delarna av nätet. Men alltså, det finns ju vissa tekniker som man använder nu i sociala medier. Vi kan ju prata om Twitter, för det är där jag oftast befinner mig. Och jag vet att du har en tendens att halka in där också ibland. Har förekommit liksom några av våra kollegor. Och det finns ju några väldigt enkla sätt att vinna debatter på Twitter. Så sätter jag verkligen vinna inom citattecken. Och det är ju att missförstå folk medvetet. Att om jag säger att jag är inte säker på att det är klokt just nu att höja marginalskatten, så kan du säga, ja, så du menar alltså att den som vill höja marginalskatten vill döda våra sämst ställda pensionärer. Och då måste jag säga att nej, men jag menar inte alls att jag vill döda några pensionärer, och då har jag redan förlorat. För att din fråga har ju satt dit mig, så att då bör vi prata om det istället för någonting annat. Den typen av tekniker är ju oerhört vanliga. Whataboutismen har man pratat mycket om nu. Och det tycker jag är på något sätt samtalets totala död. När man säger att ja, men det här med marginalskatterna, de borde sänkas. Och då säger du, aha, du tycker att nu när storkriget står inför dörren, då...
Vad är din viktigaste fråga?
Då är din viktigaste fråga att börja fippla med marginalskatterna. Och är inte du liberal? Vad säger du om liberala regeringen i Uganda som just höjde marginalskatterna med 123%? Det var ju mycket, mycket värre. Vad säger du om det? Och den här typen av debatttekniker, dels tar de bort allt syre ur rummet omedelbart. Dels så... Det är helt enkelt, det handlar ju om ämnesbyten det här. Det är något otroligt enkelt som ämnesbyten. Och jag vet inte, vi var ju själva, du och jag, Mattias, inblandade i en sån diskussion för inte så länge sedan på Twitter med en riksdagsledamot som, för att konkretisera det hela, den här personen som var en han hade skickat en gråtskratt-emoji till Annie Lööf. Och jag tycker själv att gråtskratt-emojier bara hör ihop med berusade anonyma konton klockan 23 en fredag som kommer direkt från Flashback. Men han skickade det, och det får han väl göra. Men jag skrev att jag tyckte det var ett ganska töntigt sätt att föra debatt på. Och då svarade han, riksdagsledamoten, så här, ja men titta här, en rubrik i Dagens Nyheter där Margot Wallström säger att Moderaterna pinkar på Sveriges historia. Vad säger du om det efter att du har klagat på tonen? Och då kan man ju liksom, vad ska jag säga? Ja, du har rätt. Det är en helt annan situation med helt andra personer som beskriver helt andra ordval och helt andra metodiker. Men det var ju dumt. Och då kunde han direkt säga, ah, dubbla måttstockar, typiskt hyckleri, och få jättemånga likes på det. Och det kan man ju bjuda på. Men jag bara tycker att det är lite deppigt, Mattias. Jag tycker att det är tråkigt att vi har kommit dit hän att riksdagsmän liksom sänker sig så lågt. Så att det är den typen av diskussion de vill ha. Och den här personen är ju långt ifrån den värsta. Det finns ju hur många exempel som helst, både till höger och vänster, som är villiga att, tycker jag, att de är villiga att sälja sin själ lite grann, sin goda renommé, att de går mot bättre vetande för att få alla dessa likes, för då har de vunnit just den diskussionen. Mm. Tycker de.
Är det inte i tidningsvärlden som vi verkar i, någon gång emellanåt har man väl sålt konsistensen för en riktigt snygg formulering?
Hjälp, ja. Absolut, absolut. Och jag skulle ju aldrig någonsin säga att liksom journalistskrået i allmänhet och jag själv i synnerhet ska kasta första stenen, för det är ju klart man syndar. Jag tycker att det känns ganska tydligt vissa situationer när man sitter och har skrivit en formulering, fundera på, ska jag skicka den eller inte? Den är tillspetsad, den kommer att bli väldigt omtyckt, väldigt omdebatterad. Jag kanske inte kan stå för den till 100%, men i alla fall 93%. Och så skickar man iväg den. Och så kommer de här likesen liksom in och man bara, åh, toppen, burn, och alla memer med liksom folk som bränner sig. Och då känner man sig ju, i alla fall jag, ofta lite smutsig. Eller hur? Det känns lite solkigt. Varför gjorde jag det här? Det var liksom inte värt det på något sätt. Och jag känner igen det så väl, för att jag har gjort det flera gånger och försöker stå emot. Men det går inte alltid. Och det är väl mycket det som är sociala mediernas förbannelse. De har många välsignelser, men det här är en av förbannelserna.
Ja. Du skildrar ju också en vänster som på många sätt beter sig minst lika illa. Det är ju en premiss i boken. Så den från höger som säger det var de som började har ändå inte fel, eller?
Nej, om man tycker att det är ett hållbart argument för sitt eget handlande, att de som jag verkligen inte vill vara som, de gjorde så, då gör jag också det. Man kan också se det som att ja, de håller på sådär och då ska jag visa att jag tar liksom the higher ground, så jag gör inte så. Men du har ju rätt. Det är helt uppenbart, och det är något som ofta glöms bort när man pratar om tonen i sociala medier och det politiska samtalet, och man pratar om högertrollen som väller in. Då glömmer man ju bort att det finns en förhistoria, för det gör det definitivt. Jag började på DN 2011, och det var en period när vänstern var väldigt, väldigt stark i sociala medier. Det fanns en första uppställning med väldigt profilerade och väldigt kaxiga vänsterdebattörer. Det var någonstans där som Socialdemokraterna drog igång den här tankesmedjan, vad ska kalla den för, politism, som bara skulle liksom, hela deras roll gick ut på att skriva olika, eller förmedla olika förnedrande memes och grejer om den dåtidens alliansblock. Och då, det var ganska obehagligt, det var ju flera borgerliga debattörer som mer eller mindre blev bortmobbade från arenan, och du vet varför, du kommer säkert ihåg där. Folk som skulle skjutas och folk som skulle liksom förnedras på alla möjliga sätt. Och det var ju oerhört obehagligt. Och då ungefär så, jag skulle säga att det var vid valet 2014 och den efterföljande flyktingkatastrofen 2015. Då skedde det en kantring i mina ögon. Det var då det började komma in väldigt mycket människor från, man ska säga, men SD-sfären som hade varit stark på Flashback och i Facebookgrupper, de kom också in på Twitter och började ge igen ordentligt. Och sen tippade ju det här över, så att det var ju ett tag när den liksom populistiska högern hade oerhört stor övervikt på inte minst Twitter. Sen har det där svängt igen, och nu tycker jag, jag vet inte om du delar den beskrivningen, men det känns som att de här vänstern har börjat komma tillbaka på det sättet, att nu börjar det bli liksom svingas mycket mer från det hållet också, så att nu är det på något sätt en så här rallarslagsmål där de står på varsin sida och bara liksom matar in svingar på varandra. Och det är bra att det inte är ojämlikt, utan det är lite mer rättvisa förhållanden, känns det som i alla fall.
Ja, det har väl lite grann varit lite fram och tillbaka, både kring alltså de händelser du skildrar med flyktingkrisen. Upptakten var en ton och nedtakten var en annan ton, och på samma sätt med MeToo. Alltså, även i politiken nu med valrörelse och sådär. Men du beskriver ett sätt att arbeta på Twitter som vi förknippar med anhängare av Sverigedemokraterna. De där ute, alltså följarskarorna och det digitala fotfolket, brukar sympatisera ofta med SD. Men har Sverigedemokraterna några liknande Twitter-profiler bland sina riksdagsledamöter?
Jag kan inte det jättebra, ska sägas på en gång. Jag tänker på Tobias Andersson, heter han, rättspolitisk talesperson. Han är väl ganska profilerad. Alltså Linus Bylund var ju profilen för 7-8 år sedan. Han var ju oerhört aktiv för SD precis när det här, kan man säga, intåget i sociala medier började, så var ju han klart profilerad. Annars så har du nog rätt i det. Jag kan inte, om det finns några, så kan Björn Söder ha många följare, men inte så oerhört aktiv så vitt jag vet. När han twittrar så gör det ju en klar impact. Paula Bieler var ju aktiv också länge när hon var liksom aktiv som sverigedemokrat, men hon hade ju en annan profilering. Hon var ju inte alls den där hetsande typen, utan var mer resonerande. Så nej, du har nog rätt, jag kan inte komma på rak arm några större SD-profiler på Twitter.
Det var en tanke. Om vi går vidare med karaktärerna i boken. Mikael har ju en vän i partiet, Stina. Hon är kritisk till Petersens radikalisering, om man vill kalla det det, och hoppar inte ner i kulturkrigets skyttegravar. Mm. Det känns som att hon också har en förlaga i verkligheten, nämligen författaren.
Ja, det var intressant. Ja, alltså för mig så representerar hon, utan att jag återigen ska liksom skriva någon tolkning på näsan på folk, men hon står nog för min del väldigt mycket för den höger som jag saknar och som jag så länge liksom ändå har identifierat mig med som liberal. Och jag har ju röstat Moderaterna tidigare, röstat på många partier, men bland annat Moderaterna. Och är oerhört liberal, och jag delar väldigt mycket av liksom Moderaternas grundvärderingar. Och därför har jag blivit så oerhört sorgsen av att se detta liksom så fina parti med så fina traditioner och ändå någon sorts värdighet. Statsbärande parti med värdighet, någon form av gravitas. Och se hur många av det partiets representanter som tillåts dra ner politiken i dyngan på ett så frapperande sätt. Så mer än säga att Stina är jag, så handlar det mer om att Stina är den höger som jag skulle kunna ganska helhjärtat sympatisera med och identifiera mig med. Och som är liksom den här lite inkännande konservatismen, om man ska prata i de termerna, eller kanske snarare inkännande liberalkonservatismen. Jag tycker det är ett tomrum efter dem. Och man trodde ju liksom när Ulf Kristersson talade om den vuxna i rummet, och när Gunnar Strömmer kom in på scenen för Moderaterna, partisekreteraren, som hela hans raison d'être var ju på något sätt att han skulle införa värdighet i partiet. Men man märker ju ingen skillnad. Jag märker inte att Moderaterna beter sig annorlunda efter att Kristersson har proklamerat hur vuxna de ska vara. Jag märker inte att Moderaterna beter sig annorlunda sen Gunnar Strömmer kom in, tyvärr. För jag har ju jättestor respekt för dem.
Mm.
Och jag tycker det är snarare det som Stina i så fall representerar för mig.
Ja, en politisk ideologisk fråga som löper från då till nu i boken är ju färden från ett 1980-tal då kampen stod för valfrihet, marknader och avreglering, och ett sent 2010-tal då målet är att stoppa invandring. Och det är inte bara överskuggar, utan för många trumfar de tidigare frågorna. Och du låter några karaktärer föra resonemang om att allt från höjd skatt till sänkta försvarsanslag är okej så länge man får dit fler invandringsrestriktioner. Det känns ju som att du vill säga någonting med den debatten.
Alltså det där tror jag framförallt, så tror jag idag att det är SD som vi beskriver nu, om vi talar riktiga faktiska sakförhållanden i Sverige idag, så tror jag att SD skulle spela liksom ingen roll. Du skulle kunna lägga fram chockhöjd fastighetsskatt, du skulle kunna lägga fram en chockhöjd förmögenhetsskatt, du skulle kunna lägga fram NATO-medlemskap, du skulle kunna lägga fram veto mot NATO-medlemskap. SD skulle rösta på allt det här samtidigt om de visste att invandringen skulle stoppas. Det är liksom allt det som SD är, ett enfrågeparti. För de har ingen som helst ryggrad på det sättet, och det säger jag inte som att det är liksom nedsättande så, utan de är ett så böjligt parti för att de vill bara minska invandringen så mycket som möjligt. Och jag har ju fått intrycket av att det finns också nu andra borgerliga politiker och debattörer som har samma inställning, att ideologin har blivit mindre viktig, friheten har blivit mindre viktig, statens minskade inflytande har blivit mindre viktig. Det spelar inte så stor roll så här med skatter. Vi kan väl införa fastighetsskatt, det kan ju vara bra. Vi kan ju höja inkomstskatten, det kan ju vara rimligt. Försvaret, ja, det vill vi kanske satsa på. Framförallt måste vi stoppa invandringen till varje pris. Och det innebär ju att väldigt många av de saker som man kan tänka sig, det drar frihetsälskande, liberala, öppensinnade människor till de tidigare liberala partierna, de skräms väl bort i stor del.
Ja, det är ju en möjlighet. Jag har inte skrämts bort riktigt än. Det är mig veterligen inte ofta. Vi har ju varit inne på att det var kanske lite slump att det blev just Moderaterna. Men det är ett riksdagsparti som på något sätt skildras. Och en del är uppenbart annorlunda som partiledare och stämmor. Men festerna på 1980-talet känns precis som de sentida händelserna rätt nära. Det här är ju Stockholm, så det är lite annan medvetenhet om klass och kläder och sånt som jag inte hade koll på. Men hur har du tänkt med den skildringen och avvägningen mellan uppenbar fiktion och när man vill ligga nära?
Ja, där var det ju roligt, för där kunde jag ju gå till mina egna minnen till ganska
Var
stor
du med
del.
i MUF när det begav sig?
Jag var med i Äppelvikens moderata skolungdomsförening när det begav sig, och vi hade en lokal som inte är olik alls den lokal som beskrivs i boken. Vi hade fester som inte alls är olika de som beskrivs i boken. Sen så är det ju personer förstås som är påhittade och händelser som är påhittade. Men den här stämningen där och hur det var som en ganska töntig Bromma, oerhört töntig Bromma goddagspilt, och liksom komma in i det där sammanhanget där det plötsligt flödade liksom öl, och man kunde dricka som 14-åring, kunde man liksom ta en stor stark som en vuxen människa liksom. Det var helt obegripligt och kändes extremt sofistikerat, och folk satt i kostym, dubbelknäppta kostymer, 17-åringar i dubbelknäppta kostymer, och de kändes ju världsvana som brittiska lorder där. Och de hade dokumentportföljer och de hade poplinrockar, jag vet inte vad de hade. Och det var ju som att komma in i liksom, det var som att komma in i vuxenvärlden, fast de vuxna var ju bara extremt lillgamla gymnasister. Och så var de fulla. Och så åt de pizza.
Ja, jo, det var jag noterade.
Och pratade Edmund Burke.
Ja. Mycket av detta låter onekligen bekant. Det var någon gång där i mitten på 2000-talet som bardiskarna slutade vara centrala och nödvändiga fenomen i den gängse mufflokalen.
Oj, en sorgens dag för många
Ja,
aktiva.
det måste ju ändå tas upp att du skildrar företeelser och indirekt personer i kulturkriget där du stått på andra sidan. I alla fall skulle nog de utpekade säga det. Hur har det varit att skildra sin motpart och vilka fallgropar och frestelser har du kämpat med?
Det här är en jättebra fråga faktiskt. Alltså väldigt, väldigt många element i det som du kallar min motpart kan jag ju ha full sympati för och verkligen respektera. Jag kan verkligen förstå att människor med kraft har vände sig emot den invandringspolitik som Sverige hade kring 2015. Jag kan mycket väl förstå det. Jag kan också förstå det här, säg liksom rädslan hos stora grupper att bli bortglömda. Att hamna i bakvattnet, att känna att massa saker bara händer utan att de har något som helst inflytande över det. Och jag kan definitivt förstå klickradikaliseringen och den här nästan knarkiga känslan, knarkiga ruset av att skriva en tweet och få plötsligt över 1 000 likes på en tweet. Det är otroligt, och det bara kommer som notiser hela tiden, och man känner att jag har precis formulerat världens roligaste, bästa mening. Fan vad alla älskar mig, vad underbart. Jag kan förstå allt det där. Och det gjorde att jag tycker inte att jag, det ska inte, jag är den sista som ska säga det, men jag tycker inte att jag skildrar dem på den här så att säga andra sidan som obegripliga monster eller dumma i huvudet eller liksom bara allmänt onda. Utan jag tycker att jag ändå har gett dem någon form av förståelse, även om jag är djupt oroad över det samhälle som de håller på och hjälper till att skapa just nu, och den politiska debatt de hjälper till att skapa. För det finns ju väldigt många risker med det här. Det är människor som skräms bort från politiken för att de inte klarar av att bli utsatta för ett Twitterdrev till exempel. Det finns människor som råkar ut för ganska hotfulla situationer för att man med hjälp av sociala medier kunnat samla ihop en skara personer på väldigt kort tid och dyka upp på möten och fysiskt hota människor. Det gör ju att politiken blir mindre lockande för människor som skulle behövas där. Och det gör mig djupt olycklig faktiskt. Mm.
Du har ju skildrat dig genom en huvudperson som ändå är frånskild, fumlig, åldrande, komplexfylld och inte särskilt sympatisk, snarare feg och opportunistisk. Är inte det att plocka billiga poäng?
Nej, det var också en sån sak som är upp till läsaren att bedöma.
Förstås.
Det kanske är billiga poäng. Att jag gjorde honom så var att jag tror inte att en politiker, en människa, en man som är fullständigt lycklig, fullständigt säker på sig själv, harmonisk, framgångsrik. Det är mycket svårare för den personen, tror jag, att bli inlockad i den här typen av sammanhang. Jag tror att då har man, på samma sätt som man säger att först kommer maten, sen kommer moralen, så kan man nog säga att om man får massa kärlek och bekräftelse och framgång i privatlivet, så behöver man inte vara riktigt lika bekräftelsesugen på sociala medier. Även om det absolut finns undantag. Och att jag gjorde honom så svag och ömklig, det beror ju på att det, så tycker jag då att det blir lite lättare att identifiera sig med honom. Det är roligt att skriva om svaga män, för att man kan ta sina egna tillkortakommanden och sina rädslor.
Det finns mycket att plocka från.
Det gör verkligen det. Och det är mycket av det här fysiska, olika smärtor och konstiga ljud man har i kroppen. Och saker som liksom man kunde göra förut, och nu får man liksom ont överallt när man gör allt det där. Det är roligt att beskriva det. Det vore jättetråkigt att skriva om någon liksom som bara tog världen med storm och leende. Det vore inte kul alls. Det är betydligt roligare. Mina romanfigurer, mina huvudpersoner, är ofta ganska patetiska typer. Det har de faktiskt varit i alla mina böcker.
Ja, det är ju samtidigt ett ämne som är svårt att dra upp. Men mitt intryck från de jag har lite närmare personkännedom om, som gått helt upp i det här med invandring, muslimerna, kulturkriget, så har påfallande ofta funnits själsliga sår eller felslagna förhoppningar eller ett sårat ego. Absolut inte misslyckade eller dåliga människor, tvärtom, men ett själsligt tomrum som fyllts av det här engagemanget.
Ja, det är oerhört intressant. Verkligen, verkligen intressant.
För vänsterns kulturkrigare, tror du att samma sak stämmer?
Ja, det tror jag säkert. Jag tror att människor som går all in på att få en klickfix, så att säga, som kräver massa bekräftelse, som är suktar efter massa bekräftelse, det finns nog ganska ofta ett skäl till att de gör det. Att de inte kanske får den bekräftelsen riktigt så ofta som de hade velat i sitt verkliga liv. Sen är det väl så att alla som engagerar sig hårt för en sak, oavsett sen om det är höger eller vänster, de drivs ju av någon form av rädsla i bemärkelsen. Man ser ett enormt stort hot. Jag vet att statsvetaren Jonathan Haidt, som både du och jag citerat både en och två gånger, han talar ju om att en mekanism som man aldrig får glömma bort, nämligen att människor som engagerar sig så starkt beror på att de tror ju verkligen fullt och fast att någonting extremt viktigt för dem står under hot. Och är du nationalistisk högerpopulist som slåss mot invandring, så ser du att Sverige som nation och vår kultur håller på att förödas av invandring. Och det är klart att då släpper du massa hämningar och då lägger du verkligen då är du inte rädd för att ta till de grövsta vapnen, för det här är ju en existentiell kamp. Och samma sak ser man ju definitivt till vänster, när många faktiskt tror att vi idag står inför någon sorts halvfascistisk uppvaknande om Sverigedemokraterna och Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna bildar regering. det är klart att då, om du på allvar tror att Sverige står under fascistiskt hot, självklart tar du då till de vapen som finns till hands, för att det här är så viktiga strider. Och det är ju verklighet för den typen av för människor. De tror ju verkligen på det här. Och då blir det svårare att klandra dem också, för att man tycker att de går över gränsen ibland.
Ja, och det finns ju definitivt saker att oroa sig för i sin samtid. Har tiden sprungit ifrån Mikael Petersen, eller vad gör han av kriget i Ukraina?
Nu ska vi försöka då att inte spoila, och det kan bli svårt, men jag har ju en tes som jag driver, inte specifikt i boken, men som jag verkligen tror på, och det är det här med pendelrörelsen, att de flesta människor är ganska sansade och rimliga personer, och de vet i sitt hjärtas hjärta att samhället ska inte utsättas för stora experiment. Staten ska inte bli vare sig för stor eller för liten. Vi ska inte ha enorma konvulsioner i samhället. Och när ingenting händer, när det är långa perioder av välstånd och fred, då börjar man kämpa på alla möjliga sätt för alla möjliga mindre viktiga frågor. Det blir väldigt mycket, det blir ilska, det blir den här polariseringen, och det, folk ser varandra som fiender. Men då kommer till slut ofta, om de här spänningarna dras för långt, så kommer det en stor urladdning. Och det kan ju vara ett krig till exempel. Eller det kan vara en stort terrordåd till exempel. Eller det kan vara en sjukdom. Men ofta så är det någonting som är resultatet av människors dumhet. Till exempel krig. Och när man väl lyckas få slut på det här kriget, då inser ju folk att hur kunde vi bråka om så banala saker som subventioner till jordbruket. Det kan man komma överens om, vettiga människor. Och så kommer en period av relativ borgfred. Men sen om det blir för tråkigt, då börjar folk hetsa upp sig igen och det blir bråk. Så jag tror att en stor utlösande katastrof kommer att på något sätt örfila människor tillbaka till sans igen. Och kriget kan nog ha en viss sån effekt, speciellt om i början av kriget, när det verkligen såg ut att gå mot en riktig katastrof, då kändes det som att nu blir det samling vid pumpen här, nu kommer människor att normaliseras och inse att vi har så mycket gemensamt, det är mycket mer som förenar oss än som skiljer oss, nu måste vi stå enade i den här stunden. Sen har ju på något sätt, vidrigt nog, efter en månad så har kriget blivit någon sorts normalisering. Och om Gud vill så blir det inte den här stora katastrofen utan det kanske till och med får en lösning som inte är som inte ger sådana konvulsioner som man hade kunnat frukta. Men jag tror verkligen det att alltså Mikael Petersen, jag tror inte han hade brytt sig så mycket om kriget. Han hade fortsatt att jaga sina likes och förtvivlat gripa efter den kärlek han kunde få. Men hade det verkligen sagt att det skulle sprida sig och bli ett större krig, dra in, Gud förbjude, dra in NATO också, eller att Putin skulle trappa upp på alla möjliga obehagliga sätt, då tror jag att vi kommer Twitterbråken kommer upphöra nästan som genom magi, för vi kommer inse hur otroligt fånigt det är att hålla på så här.
Vilken balanserad folkpartistisk men ändå optimistisk avslutning.
Du säger folkpartistisk med så här len röst så att det nästan låter som en komplimang, samtidigt som man vet att det är det värsta skällsord du har i din vokabulär.
Ja, men det är ju också, det är ju i ett välordnat samhälle vi kan vara sarkastiska mot folkpartismen. När diktaturen så hotar så tar vi alla fram vår inre Per Ahlmark.
Vi får hoppas på det, Mattias. Vi får hoppas.
Tack
på det.
Så mycket, Erik Helmersson, för att du var med och pratade om din bok De där ute.
Tack själv, det var mycket trevligt.
Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Rasa gärna över vad vi har sagt i sociala medier och då med hashtag ledarredaktionen så att fler hittar hit. Vill ni skicka arga mejl vänder ni er till ledarsidan@svd.se. Glada, konstruktiva och nyfikna mejl skickas till samma adress, ledarsidan@svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens Story presenterar varje dag ett aktuellt ämne på 15 minuter. Och eftersom ämnena varierar betyder det att de mörkar ditt favoritämne nästan varje dag. Lyssna på egen risk. På onsdagar är det dags för politiken som följer vilka som vissnar och vilka som blomstrar i den politiska åttaklövern så här under våren. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, också en rar blomma i vår herres hage. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.